Här är Radio Tyresö. I vår serie om barnens situation i Tyresö kommer här strax ett samtal med Rädda Barnens representant Lena Hallberg som strax ska få ge sin version av problematiken. Men först kanske du kan berätta för lyssnarna, vem är du?
Ja, jag är då en medelålders kvinna. På tal om fördomar behöver vi inte komma in på här, men som har varit aktiv inom Rädda Barnen i, jag tänkte på snart 15, det måste vara 20 år kanske, i olika roller. Och just nu är jag ordförande då i Rädda Barnen i Tyresö. En lokalförening som har funnits sedan 2006 som en egen förening. Annars jobbar jag som jurist på en statlig myndighet, Ungdomsstyrelsen, som också sysslar med mycket frågor som rör ungdomar och ungdomspolitik.
Vi ska ju prata om barnfattigdom och då blir det ett litet långt inlägg här, men bara så att vi vet vad vi pratar om. Vi hade ju för ungefär 1,5 år sedan i Sverige en ganska, vad säger man, tydlig, inte högljudd, det är inte det jag menar, men alltså det är märkbar diskussion om barnfattigdom. Och då bland annat kom det här begreppet med relativ och absolut fattigdom upp. Och det är det jag ska börja med för att veta var ni är någonstans. När man i FN pratar om fattigdom, då finns det två grupperingar. Det är extremt fattigt och då har man en inkomst eller att röra sig med 1,25 US-dollar per dag. Och det är alltså köpkraftsjusterat mellan olika länder. Och man är bara, citationstecken, fattig, inte extremt fattig, om man har 2 dollar per dag. Och för att förstå den siffran då så pratar vi alltså då om man är extremt fattig om man skulle vara i Sverige. Om man hade 8-9 kronor om dagen.
Mm.
Och då kan man ju säga, är det en relevant siffra? Det inser ju alla. Vem lever på det? Men jämförelse är ju det här man pratar om, de här som sitter vid tunnelbanan och så och tigger pengar. Och det sägs ju att de kanske kan komma upp i 150 kronor om dagen. Och då jämför man det med FNs definition om fattigdom som är då, säg, 10-15 kronor om dagen. Så då kan ju de skratta sig lyckliga som sitter här på gatorna. Om man nu vill vara raljant. Men vad är Rädda Barnens definition på barnfattigdom?
Rädda Barnen har ju valt att ta fram en egen definition och den pratar man om som en absolut definition, en absolut fattigdom. Och den utgår ifrån 2 olika delmått. Dels är det då de familjer som får försörjningsstöd och det är det tidiga socialbidraget. Det brukar många veta vad det är för något. Och det andra delmåttet, det är familjer som har en låg inkomststandard. Alltså man tittar på inkomsten minus skatt och sen lägger man på eventuella stöd eller bidrag som familjen får. Och sen bedömer man då och gör en avvägning om det här är någonting som man kan leva på helt enkelt utifrån de utgifter man har. Och då pratar vi inte om några överdrivna utgifter utan det är alltså mat, det är husrum, försäkring och så vidare. Det mest grundläggande behoven som man har i en familj.
Men då får du hjälpa mig. Alltså, jag trodde att det försörjningsstödet från socialtjänsten, det täckte det allra mest grundläggande behoven. Men vad är det som kommer då till i det andra momentet?
Ja, när det gäller försörjningsstödet så handlar det ju om dels en schablon som man räknar på. Och sen får man stöd för boendekostnaden, hyreskostnad. Sen finns det då lite olika tolkningar och det är väl här skillnaderna framstår som ganska tydliga i olika kommuner vad man faktiskt kan få som är skäligt som en extra kostnad. Exempelvis glasögon, ska det ingå då i försörjningsstödet och i den summa pengar man får eller familjen får varje månad exempelvis. Det kan vara sådana kostnader men det är ju de mest grundläggande kostnaderna som man har. Ganska lika mellan kommuner men där det också kan finnas stora skillnader beroende på vad man lägger som lägsta nivå i försörjningsstödsbeloppet.
Ska jag då tolka dig som att Rädda Barnen har det här grundläggande, sen har man kanske då glasögon eller SL-kort så att det blir en lika siffra i alla, alltså man är lika fattig så att säga. Om vi tar socialbidragsnormen, ja den är 3000 kronor eller 3,5 eller någonting sånt, plus hyran.
Mm.
Och så lägger ni på lite glasögon och lite SL-kort eller någonting sånt. Eller?
Nej. Då pratar vi om socialtjänsten, alltså försörjningsstödet.
Och Rädda Barnen då?
Rädda Barnen, skillnaden på Rädda Barnen är att man tittar på inkomsten då. För att det handlar ju om familjer där man har en inkomst. Ja. Men man kanske jobbar deltid eller har väldigt låg inkomst. Minus skatten. Sen kan det då tillkomma eventuella bostadstillägg, barnbidrag till exempel. Och sen tittar man på, kan man på de här inkomsterna klara de nödvändiga utgifterna?
Då säger vi så här. Mm. Vi startar med ett enpersoners hushåll.
Mm.
Jag vet inte, 3 500 i månaden plus 4, någonting sånt.
Ja.
Det är inte, jag vill bara komma till Rädda Barnen. Alltså, vad är ett barn värt i det här sammanhanget? Om vi ser ensamstående förälder, ett barn, då får den ensamstående föräldern 3 500.
Mm.
Och så lägger man till för barnet.
Precis. Försörjningsstöd till exempel, om man tittar nu på ett försörjningsstöd med en riksnorm och då har man en vuxen, ett barn, då är det 5 960 kronor plus boendekostnad och eventuellt andra utgifter. Det är så att säga riksnormen. Men när vi pratar om familjer med låg inkomststandard, då tittar man på den disponibla inkomsten. Och det är alltså, vad har man kvar? Finns det då ett överskott som man faktiskt kan leva av de intäkter man har? Men det blev inte så mycket klokare, ser jag.
Det är väl kanske en manligt fyrkantig att jag vill ha en siffra så här. Men säger vi då, en ensamstående och ett barn, då ska, när hyran är betald, då ska de leva på 6 000 kronor ungefär.
Ja, precis. Och sen får man då pengar över.
Men det kan skifta från,
kommun till kommun. För som man tänker då, Rädda Barnen, om man jämför 2011, om vi utgår från de siffrorna. Enligt försörjningsstödsnormen så är det då knappt 6 000 kronor plus boendekostnader, det vill säga 5 000 kronor och eventuellt andra utgifter. När man tittar på den låga inkomststandarden så har man ett mått 11 600 kronor ungefär. Och där är de ganska överensstämmande. Det är inte så stora skillnader. Sen de skillnader som förekommer, det kan ju vara att kommunerna har ett lägre norm. Men det är inte där skillnaderna är stora på försörjningsstödsnivån och Rädda Barnens bedömning av låg inkomst. Utan skillnaderna kanske handlar mer om det som du inledde med absoluta och relativ fattigdom. När man tittar på, som man gör i inledningsvis då, att den relativa fattigdomen, där tar man också hänsyn till, du pratar om att leva på en medelinkomst som är mindre än, alltså 60% eller lägre av en medelinkomst.
Ja.
Där spelar ju andra saker in också, det vill säga om man har väldigt stora skillnader i inkomster, om inkomstspridningen är väldigt stor, då är också den relativa barnfattigdomen hög. Så att det blir en nu kan man säga från 2011 så är Rädda Barnens begrepp eller definition, den är för första gången på ett tag nu högre än den relativa barnfattigdomen. Och det handlar om att i Sverige har vi de senaste åren fått så stora inkomstskillnader. Alltså de fattiga är fattigare och de rika blir rikare. Även om alla generellt sett har fått det bättre i Sverige.
Men relationen till andra. Så man, kan man säga så här med lite. I Tyresö som en relativt rik kommun.
Mm.
Där är det lättare om man har låg inkomst att så att säga uppleva sig fattig då naturligtvis. Därför andra kan göra mer saker än vad jag kan göra.
Ja. Fast skillnaderna är väldigt stora, precis. Ja.
Så. Då hoppas jag vi vet ungefär vad, alltså lyssnarna vet ungefär vad vi pratar om.
Ja.
Hur många barn vet man det, hur många barn som befinner sig i den här situationen där man alltså upplever sin tillvaro lite problematiskt jämfört med kompisar då? Vi pratar om barnfattigdom, vi pratar inte om vuxna som har låga inkomster utan barn som till de föräldrarna som känner ett utanförskap, kan inte gå med på bio, kan inte åka till Grönan och såna här saker.
Mm.
Hur många är de barnen i Tyresö?
Ja, det finns exakta siffror på det. I Tyresö 2011 då, för det här är siffror från 2011, så fanns det 707 barn enligt den här definitionen. Och det är en förbättring kan man väl säga, för det är färre barn i den här rapporten än den tidigare, för då var det 768 barn. Så att de har blivit något färre. Det kan ha sin förklaring, det kan vi komma in på lite senare. Men 707 barn lever i fattigdom i, enligt Rädda Barnens definition 2011 i Tyresö. Mm.
Men alltså, bara en gång till för att vara lite tydlig. Det handlar om inte att de somnar hungrig, oftast i alla fall inte, utan det handlar mer om att de kan liksom inte vara med, kan inte ha samma aktiviteter som kanske grannbarnen och så, därför där finns lite mer ekonomiska resurser. Mm. Vi pratar inte om svältande barn i tredje världen här, utan vi pratar om mer att man känner sig utanför för man kan inte vara med.
Mm. Det är ju så att har man begränsade, eller har familjen väldigt begränsade ekonomiska resurser, så är det många dörrar som stängs. Tyresö är ju en fantastisk kommun om man idkar föreningsliv, och mycket av föreningslivet handlar om idrott exempelvis, eller musik och kultur, där många barn och unga är aktiva, och det är väldigt, väldigt positivt. Men det är också många avgifter kopplade till föreningslivet. Och den möjligheten, den har inte de här barnen oftast, eller ungdomarna. Därför att det kan vara så skralt i kassan, krasst, att i slutet av månaden så har man inte pengar till mat ens en gång. Mm. Och då finns det inte så stort utrymme för eventuella föreningsaktiviteter som kostar pengar.
Det finns ju någonting som heter FNs barnkonvention. Och den säger ju i alla fall att samhället ska se till barnens bästa när man vidtar olika åtgärder. Mm. Räcker den till för att lösa problemet?
Nej, det går ju aldrig att säga att en lagstiftning eller en konvention i det här fallet räddar världen. Då skulle ju världen se så annorlunda ut. Vi kan titta på att alla länder utom två har egentligen ratificerat barnkonventionen. Och vi kan gå till vissa grannländer och se att det inte alls är så. Däremot så är det ett riktmärke, och man har ändå förbundit sig att man ska göra vad man kan för att barn och unga, barnkonventionen gäller för barn upp till 17 år ska man ju säga, 0 till 17 år. Men där ska staterna som har förbundit sig att följa barnkonventionen, de ska göra allt vad man kan, och då är det utifrån det egna landets resurser. Och det är därför man inte kan jämföra länder kanske med tredje världen eller utvecklingsländer, att jämföra fattigdom. Det fungerar inte så i barnkonventionskontexten. Mm.
Känner barnen till att barnkonventionen finns? Ja, men om man inte känner till det så kan man ju inte hävda sin rätt.
Nej, och det är ett problem. Det finns en undersökning som Rädda Barnen gör, och som heter Ung Röst. Och resultatet ifrån den förra Ung Röst, ja, genomförandet, det visade att det var drygt 60% av de som tillfrågades, och i hela Sverige så var det ungefär 25 000 barn och unga som tillfrågades om man visste om barnkonventionen eller hade kunskap eller vetskap om barnkonventionen, och drygt 60% sa att man inte hade den kunskapen. Sen beror det ju lite på frågan ställs naturligtvis. Om man frågar ett barn, vet du om vilka rättigheter du har, så kanske man hade svarat annorlunda, men barnkonventionen är ett sånt etablerat begrepp och ett sånt viktigt verktyg för barn och unga. Så att den svarsstatistiken är ju oroväckande, skulle jag vilja säga.
Ja, du säger att den är etablerad. Om 60% inte känner till den, det är väl svårt att hävda att den är etablerad.
Ja.
Det är bland oss äldre som kanske varit med ett tag som känner till den. Men inte barnen själva som den handlar om.
Nej.
En självklarhet kanske då, jag vet inte om jag slår in öppna dörrar nu, men ensamstående med barn måste väl nästan vara överrepresenterade i den här statistiken.
Mm, bland familjer som har dåligt ställt eller ekonomiskt utsatthet, absolut. Ja. Det är en grupp som har det särskilt svårt. Och om vi ska se på några siffror och lite statistik, så handlar det om att 28% av de familjer med en ensamstående förälder, i förhållande då till sammanboende föräldrar som har 8%, som lever då i ekonomisk utsatthet. Så att det är ganska stora skillnader. En ensamstående förälder har det mycket tuffare ekonomiskt, och det får ju konsekvenser för barnen i familjen naturligtvis.
Vad får det för konsekvenser för barnen?
Ja, dels är det den egna självkänslan. Det är mycket skam, det är mycket skuld, att man inte har råd, att man inte har jämförelsevis med kompisar samma förutsättningar. Man får tacka nej till aktiviteter på fritiden. Man kanske har tar inte gärna hem kompisar för att man inte har ett flashigt hem för den delen, inte för att det är något livsvillkor, men det är i alla fall väldigt mycket skam och skuld. Man kanske inte har att bjuda på mellanmål till exempel efter skolan. Man kan inte delta i alla aktiviteter. En del skolaktiviteter är också begränsade på grund av att man inte har egna skridskor eller att man inte kan betala en summa pengar då för att följa med och åka skidor till exempel.
Man pratar ju ibland om att barn är rätt så grymma mot varandra. Kan man koppla någon mobbing med det här att man, därför man inte har, säg nu, märkeskläderna eller någonting sånt? Mobbing, är det, finns det kopplat till det här också?
Ja, det gör det säkert. Det finns ingen statistik på just att orsaken skulle vara att man lever i ekonomisk utsatthet. Men självklart, barn är ganska grymma och dessutom är de duktiga på att se och veta då vilka som inte har det så bra ställt i klassen. Att det kanske syns utanpå att man inte har det nyaste eller man har ärvda lite slitna kläder eller att man inte hänger med på aktiviteter exempelvis. Och det syns ganska tydligt. Och att det vet man om i en klass. Klasskompisarna vet vilka som har det sämre ställt. Det är ganska tydligt. Det finns exempel på det också som vi har uppmärksammat.
Du representerar ju Rädda Barnen, så du kanske är lite part i målet. För att vara, ja, jag ska ju vara objektiv, jag som reporter. Men det, jag tänker, varför jag drar upp det här, det, jag tänker på att det händer ju med jämna mellanrum, ja, tack och lov inte allt för ofta, men barnfamiljer blir vräkta. Och då skulle jag ju kunna säga så här att barn har inte valt föräldrar, men de åker med det här flyttlasset ut från lägenheten. Vad är det där barnens inställning till det här? Alltså barnfamiljer som vräks. Alltså, jag förstår att det är en problematik, man kan ju inte sätta det i system att man inte betalar hyran, men samtidigt har ju inte barnen orsakat det hela. Det blir ju en paradox. Hur löser vi det? Eller vad är Rädda Barnens syn på det?
Självklart så är det ett problem att man vräker familjer där barn bor helt enkelt. Och att man står utan hem eller utan tak över huvudet. Samtidigt så görs det mycket. Det har uppmärksammats barn, alltså vräkningar där barn ingår i hushållet. Och Tyresö kommun jobbar med de här frågorna på ett ganska bra sätt. Man har en halvtidsanställd som jobbar just med familjer där det finns problem i boendet och man riskerar vräkning. Man har bra kontakt med hyresvärdarna som finns. Så man arbetar förebyggande. Så att man kan säga att Tyresö kommun jobbar bra just när det gäller vräkningar och där har väl Rädda Barnen drivit frågan delvis, men även på nationell nivå, att man har jobbat för vräkningar över hela landet. Och det är även en politisk fråga, så jag tror att Rädda Barnen nu bedömer att frågan är fortsatt aktuell, men det finns andra frågor som är mer prioriterade kanske. Och i vissa fall kan en vräkning vara det enda sättet att komma åt barn som far illa i familjer. Så att även om det sker mindre eller färre vräkningar. Jag tror jag hade någon siffra på att i hela Sverige under 2013 så var det 333 barn som avhystes.
Du sa att då Tyresö kommun sköter sig ganska bra när det gäller då vräkningar. Är det någonting vi är mindre bra på här i Tyresö som du skulle vilja säga, här måste vi förbättra?
Alltså förebyggande arbete. Och det tror jag gäller generellt många kommuner. Det är dyrt och kostsamt att visas inte resultat. Det är mycket budgetprioriteringar som ska göras. Och då kan det vara svårt att se att ett förebyggande arbete ger resultat. Det gör det ju på lång sikt och det finns mycket forskning som visar just på att det förebyggande arbetet det ger resultat och spar pengar på lång sikt. Men förebyggande arbete skulle jag vilja säga. Det blir mycket brandkårsutryckningar, barn som far illa. Det var väl inte så länge sedan man skrev i Mitt i Tyresö exempelvis om socialtjänsten att det var svårt att hinna med att utreda barn som far illa exempelvis. När vi har frågat barn, vi har tagit fram en rapport om hur det står till i Tyresö från 2011 är de statistikuppgifter. Och då är det många som uttrycker att det är oroligt i klassrummen. Man får inte lugn och ro. Man behöver fler vuxna. Och det är också viktiga frågor att ta tillvara på. Inflytande frågor kan man bli bättre på när det gäller barn och unga. att man hör barn och unga och att det också gäller alla åldrar, exempelvis.
Men igen, vi pratar om absoluta tal och relativa tal. Mm. Kan vi ändå säga att Tyresö kommun sköter sig hyggligt?
Ja, Tyresö kommun jobbar bra med barn och unga. Det är prioriterat. Vi är en ganska barnrik kommun också förhållandevis. Även om vi har en stor åldersgrupp bland de äldre som också naturligtvis ska ha sina behov tillgodosedda. Sen finns det ju vissa grupper som man särskilt ömmar för. Vi har ju sedan ett antal år tillbaka tagit emot ensamkommande flyktingungdomar. Och där har man nu ett antal platser för transitboende innan man då får beslut om att man får stanna här i Sverige och i Tyresö. Och där skulle vi önska att man kunde jobba lite mer långsiktigt också. Vad händer med de här ungdomarna när de fyller 18 år exempelvis? De kanske har varit i Sverige ett år, de får stanna. Men vad finns det för stöd? Exempelvis någon kontaktmannaskap fortsatt när man har fyllt 18 år. Vi är väldigt låsta vid åldersgränserna här och 18-årsgränsen och myndighetsåldern. Men för vissa grupper så krävs det ett större stöd eller ett bättre stöd skulle jag vilja säga för att man då ska må bra. Det handlar ju också om psykisk ohälsa, det handlar om barn och unga med funktionsnedsättning till exempel.
Lämnar vi de här barnen när de fyller 18 år, för då är de myndiga och då får de sköta sig själva? Är det...
Ja, det finns visst stöd att få naturligtvis, men man skulle kanske önska mer. Det är problematiskt där. Det har ju visat sig, där har ju Ungdomsstyrelsen bland annat tagit fram siffror som visar, och Socialstyrelsen, att barn och unga som är placerade på hem för vård och boende, de är omhändertagna av någon anledning eller familjehemsplacerade, har en sämre psykisk hälsa. Och det kan gälla dels barn och unga med funktionsnedsättning, det kan gälla barn med annan social problematik, missbruk eller kriminalitet eller svåra hemförhållanden tidigare. Det kan gälla ensamkommande ungdomar också. Så att det finns ju fortfarande särskilda grupper som man behöver jobba med mera inriktat och mer långsiktigt.
De här opinionsundersökningarna du hänvisade till, kan du ge exempel på andra frågor? Vilka frågor ställer ni till ungdomarna? Vad är det de får svara på?
Dels är det mycket frågor kring inflytande, för det är en sån oerhört viktig fråga, och det har man också som ett mål. Kommunen har ju tagit fram vissa mål med barn- och ungdomspolitik, och där är inflytandefrågorna väldigt viktiga.
Kan du exemplifiera eller förtydliga vad menar med inflytande? Jag vill ha högre veckopeng. Det kan ju knappast vara sånt man diskuterar.
Nej, och det gör man inte med kommunen. Det gör man förhoppningsvis med sina föräldrar, de man har, eller vårdnadshavare. Men det kan ju handla om att man i ärenden med socialtjänsten exempelvis, att man hör barnen även om de är lite yngre. Att man har inflytande över sin skola. Man tillbringar ganska många timmar i skolan. Den är obligatorisk i grundskolan. Och att man då har möjlighet att påverka. Och att man också lyssnar på barn. Det kan handla om ärenden som utreds om det är fråga om brott. Både som brottsoffer och som den som har begått ett brott exempelvis. Att det finns saker att göra när det gäller inflytande frågor. Och att höra barn och att lyssna på barn och unga. Men det är inte sagt att man alltid ska göra vad barn och unga tycker eller framför, utan det får man ju lära sig att det är ett tagande och det är ett givande. Men man kan definitivt bli bättre på att höra barn i olika processer, om det är skolan, om det är inom socialtjänsten eller inom hälsovården exempelvis.
Jag kommer ju då tänka att säga inflytande då i samhället så att säga. Förr fanns det ju livaktiga politiska ungdomsförbund. Det är ju nästan ett utdött släkte nu.
Ja, medlemsantalet har väl minskat. Så ser det ut, men det är generellt för folkrörelserna i Sverige och ungdomsförbunden också. Men det finns andra sätt att organisera sig idag. Vi har sociala medier, vi har nätverk, vi har upprop, så att barn och unga inte organiserar sig. Det är nog en skröna. Då tittar man nog väldigt traditionellt på föreningslivet som det ser ut. Men de politiska ungdomsförbunden finns kvar och en del nya kommer till.
Jo, de finns kvar, men jag bara tänker, om vi då går till 60-70-tal, då var det väldigt livat. Jag kan förstå, men är de här nya nu det du kallar sociala medier, Twitter och Facebook och allt vad det nu kan heta för någonting. Känner ungdomar att det är jag kan vara med och påverka. Jag har inflytande när jag skriver mina inlägg.
Ja, och kanske inte bara sociala medier, men man samlas ju, man demonstrerar, man skriver, man tycker till. Alltså det är lätt att få gehör för en fråga, exempelvis samla en grupp. Och det finns också många av de gamla folkrörelserna kvar, nykterhetsrören exempelvis. De tappar ju inte medlemmar, unga medlemmar på samma sätt. Alltså det är ju, nykterheten har ju ökat, eller intresset för att vara nykter. Alkoholkonsumtionen för vissa grupper har ju också minskat. Exempelvis, så det finns rörelser, så att generalisera och säga att de politiska ungdomsförbunden är det enda sättet att påverka eller ha inflytande, det är nog lite gammaldags om jag får säga det så.
Du tar upp inflytande som en viktig komponent, och det kanske man måste känna att man har för att känna sig att man vill delta i det här samhället. Vad är det, finns det för andra frågor du tycker för att minska på problematiken? Vad kan vi göra för att... Vi har inkomstskillnader, men finns det andra vägar att gå? Ska vi inte välgörenhet, eller ska Gröna Lund ställa upp med gratis åkort? Eller vad kan vi göra för att hjälpas åt?
Dels tror jag att vi alla vuxna måste ta ett större ansvar. Ett gemensamt ansvar. Vi måste vara bra förebilder. Vi måste finnas, vi måste våga, vi måste synas. Sen tror jag att för kommunens del, för kommunerna är de som ansvarar för att barn och unga ytterst får och har det de behöver. Om det är skola, om det är skolhälsovård, om det är hälsovård, om det är stöd till familjen. Men samverkan med det ideella tror jag, föreningslivet är oerhört viktigt. Där Rädda Barnen kan vara en sån förening, men även idrottsföreningar, kulturföreningar. Som kan vara ett stöd. Vi har ju ett rikt föreningsliv i Tyresö, och det tycker jag att man ska bli bättre på att samarbeta med och samverka med.
Kan du då tala om, för jag blir lite förvånad när du säger att det är samhället som har ansvaret för barnen. Alltså jag trodde att det var föräldrarna. Sen kan ju föräldrar brista i ansvar. Men var går gränsen? När träder samhället in? Eller när är samhället skyldig att träda in? Eller kan man blunda?
Nej, man kan inte blunda. Vissa grupper i samhället har en skyldighet att anmäla när barn far illa. Exempelvis skolpersonal och förskolepersonal. Personer som jobbar inom sjukvården exempelvis. Där är man skyldig att anmäla om barn far illa, eller misstanke faktiskt om att barn far illa. Sen är det naturligtvis så att vårdnadshavarna eller föräldrarna har det yttersta ansvaret för sina barn. Men vi menar ju på att som Rädda Barnen arbetar, vi ska ju stötta de som är mest utsatta. Och där kan det ju finnas brister i omsorg och vården från familjen. Och då behöver familjen ett stöd för att fortsatt kunna vara bra föräldrar. Och om det inte fungerar, då måste man se till barnets bästa. Och i så fall, som en yttersta åtgärd kanske, omhänderta barn som far så pass illa att de inte kan bo kvar i sina föräldrar eller i sin familj om föräldrarna brister.
Är det här då, ska jag koppla det till det du sa tidigare om att man hinner inte med att utreda? Alltså om det är barn som far illa och... personalen på dagis eller skola har anmält det hela. Och då sätter utredningsapparaten igång. Men om då utredningsapparaten inte klarar av det här. Då är inte barnet hjälpt i alla fall.
Nej.
Vad gör vi då då?
Ja, då det är tyvärr så att då får man väl vänta. Därför att det är, trots allt så är det kommunen som har det yttersta ansvaret. Om det är så att barn far illa, så att de måste omhändertas. Och då ska man faktiskt prioritera och se till att det finns de resurserna, så att i det här fallet då socialsekreterare exempelvis får tid att utreda och inte kanske känner att man kippar med näsan ovanför vattenytan, och att barn får vänta att bo kvar i ett hem där misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp eller annan vanvård, det är ju ett brott helt enkelt. Vi har ju lagstiftning som ser till att barn inte ska råka ut för det, så att det är det kommunala självstyret och det är kommunerna ytterst.
Jo, men alltså normalt sett om man har en lagstiftning, då brukar det följa med en påföljd. Den enda lagstiftning jag känner till där det inte finns en påföljd, det går mot röd gubbe. Men i övrigt, ta den här med, jag ska kunna få vård inom, jag tror det är 3 månader, och kan inte mitt landsting fixa det så får jag åka någon annanstans. Och då blir det ju en ekonomisk påföljd för kommunen. Men när det gäller de här utredningarna, det finns ingen påföljd om man inte klarar av dem inom föreskriven tid.
Nej, man kan ju då få en erinran eller man kan få en varning eller man kan få ett skriftligt att man nu har det gått för lång tid eller nu har ni inte utrett inom den tid som vi har lagstiftat att ni måste komma till rätta med det. Men det är ju inte så att man får betala ett skadestånd eller att man avskedar personal exempelvis.
Utan... Avskedar personal måste vara väldigt korkat. Ja. Det var brist på. Precis. Nej, men jag bara menar, varför kan man inte ha påföljder för kommunen om de inte följer lagen. Ja. Jag får ju, bryter jag mot lagen så blir det ju en påföljd, förutom röd gubbe då.
Ja, tanken är fin. Du får väl göra som medborgare i kommunen i allmänhet. Du får skicka motioner och påverka politikerna om det. I så fall, om man nu tror att det blir bättre, utan det handlar väl om strukturell problematik och att man inte prioriterar på ett bra sätt helt enkelt.
Då börjar vi närma oss vår halvtimme och då har jag bara en avslutande fråga. Ser du något ljus i tunneln?
Självklart. Det har hänt så oerhört mycket och trots allt så ska man säga generellt så har ju i alla fall barnfattigdomen minskat. Sen är statistik, men om vi inte såg ljuset i tunneln då skulle vi kunna lägga ner. Och det är väl förhoppningsvis vad vi kan göra i en framtid, men på grund av att det faktiskt har blivit så pass mycket bättre för barn och unga så att vi inte behövs längre.
Då tackar jag dig Lena Hallberg från Rädda Barnen för dessa visdomsord.
Tack för att
och lycka till med det fortsatta arbetet.
Tackar.